Ja. Då ska vi se. Den här predikan kommer jag har jag tagit en text, den då är en av söndagens texter och är från Matteus evangeliet kapitel 5 38 till 48. Och den här känner ni också igen, tror jag, ni som är vana att gå i kyrkor och allting. Jesus sa: ni har hört att det blev sagt, öga för öga, tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot onda. När om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, gå 2 mil med honom. Ge åt dem som ber dig, vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol stiga upp över goda och onda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant. Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Herre, vi ber dig att du ska öppna ordet för oss. Amen. Den här texten har ju satt huvudbry i människor så länge som den har kunnat läsas. En av de mer välkända texterna i Bibeln är också. Och den har också travasterats. Alltså använt som någon slags drift. Man kan lätt få den nedkörd i halsen på sig om man talar i kristendomens namn. För några år sedan så var jag i en kraftig dispyt med en av journalisterna på den välkända nättidningen Lidköpingsnytt, om ni kommer ihåg den när den fanns. Jag blev nämligen anklagad för att inte ta en konflikt som den här speciella journalisten ansåg att jag borde göra. Och han sa så här att ja, du ska väl vända andra kinden till förstås, sa. Och framförallt den meningen då används ju inte sällan som ett hån då. Alltså att det visar att det är tecken på att ett mesigt förhållningssätt till exempel. I ärlighetens namn så är det ju inte jättelätt att tyda de här buden ifrån bergspredikan. Och särskilt inte det här, för förr eller senare så rinner det ju över, va? Och så känner man bara, nu är det nog, det räcker. Och under min karriär så har jag tråkigt nog träffat en del ganska fromma kristna som svalt så mycket oförrätter genom åren så att man ser liksom hur bitterheten pyser ur ögon och mun och öron på dem. Och det är inte så kul. Det är ganska tragiskt faktiskt. Alltså det är folk som påstår att de älskar sina fiender. Fast de egentligen bara förtrycker sina känslor. Rädslan och förbittringen är väldigt svår att dölja. Och inte sällan så hänger sig såna här människor åt fanatism och demonisering. Där man istället så att säga flyttar ut konflikterna då i andevärlden och skyller på djävul och demoner eller på sataniska konspirationer som ställer till det. Men de skulle dock aldrig medge att de trots detta inte djupt älskar sin fiende. Däremot befarar de att ibland att Gud i sin vrede kommer att straffa den samma fiende med någon evig eld inom överskådlig tid. Kort sagt, det är väldigt svårt att hitta balans i den här texten. Likväl som i hela bergspredikan. Va? Därför att Jesus rör sig i bergspredikan i ytterkanterna. För vad som å ena sidan är rimligt och för vad som å andra sidan är rätt. Det går ju inte att beslå honom på något sätt och säga att han har fel. Samtidigt så inser man också att det här är ju någon slags idealbild som han kräver. Var fullkomliga så som i Fader i himlen är fullkomlig. När man tittar på de här texterna så kan jag faktiskt, jag brukar inte rekommendera det. Jag brukar ju rekommendera att man ska gå in i texten djupt. Liksom. Eller det gör ju nästan alla teologer och exegeter. Alltså, så fort något är komplicerat så ska man in. Så jag tror att det kan vara lämpligt att zooma ut när det gäller bergspredikan. Att betrakta det lite från ett längre avstånd. Och det här har jag försökt att göra. Och jag tror det är helt nödvändigt. Jag har, som många andra, haft väldigt svårt att älska människor som enbart har för avsikt eller har haft för avsikt att trampa ner mig. Jag har fått väldigt svårt, måste jag säga. Och jag kan bara föreställa mig vad den känner då som har bevittnat sin familj våldtagits, torterats och massakrerats. Eller som tvingats bort ifrån allt man äger och har på flykt från galningar som har bara ett mål, nämligen att se mig död. Det första som slår mig då är att det som kanske egentligen borde vara rubrik för den här texten och som kanske också är nyckel till förståelse av den för mig då som lever i en mycket konkret värld. Värj er inte mot det onda. Värj er inte mot det onda. Bara för att fortsätta vara konsekvent i mitt utzoomande här nu så ska man göra en gång till så ryck det som man inte ska göra. Jag rycker texten lite grann ur sitt sammanhang en stund och så smakar vi på den. Värj er inte mot onda. Konsekvent har vi ju tolkat det här, liksom läst istället. Försvara er inte mot onda. Eller ännu värre, låt det onda drabba er och finn er i detta. Lägg er platt för allting och ställ ingen ansvarig för sina handlingar. Skyll gärna på djävulen men aldrig på den som gör er illa. Detta kan omöjligt vara en korrekt tolkning. Man kan givetvis försvinna här i labyrinter av tolkningsresonemang som man aldrig kommer ut mer. Men det hinner vi inte idag. Utan det får vi väl ta. Vi raskar på lite här och så tar vi de här nyanserna sen i våra samtal. Men hur som helst, värjer inte för det onda. Jag tror att det ordet värja sig som ställer till det. Vi läser försvara sig, gömma sig eller framförallt undgå. Jag läser istället, bortse inte från det onda. Ibland presenterar vi den kristna tron som ett alternativ till det onda. Det är det inte. Ibland säger vi att om bara människor blev frälsta så försvinner det onda. Det gör det inte. Och det beror på att det onda är en konstant realitet i vår verklighet. I den värld som Jesus har lovat att en gång i historien återställa i fullkomligt skick. Just nu, så som det är, så är det onda en realitet. Oavsett hur stora väckelser vi kan förvänta oss. Därför att vi själva, var och en av oss, är allihop potentiella bärare av det. Och så kommer det förbli till den dag Herren kommer och eftertexterna rullar för den här världens historia. Om jag köper en ny bil, jag menar en fabriksny bil, så har ju den bilen, den har presenterats och marknadsförts som någonting absolut fulländat. Visst är den bra. Ny teknik, modern design, nytt säkerhetstänk, och det är väl självklart att en Spliders ny Volvo i alla avseenden är bättre än en gammal 142. Och reklam är förstås en sak, men verkligheten också är en annan sak. Det finns, även om jag byter upp mig till det bästa, så finns det också klara villkor. Även den här fulländade manicken då måste skötas, servas, repareras, underhållas, och i garantiavtalet, den här finstilta texten som jag trodde var en stor smutsfläck först, men som faktiskt är ett noggrant avtal, där kan jag läsa att det är ganska mycket som kan drabba mig faktiskt. Och det kan bli väldigt dyrt om jag bortser ifrån det. Det är väl så med allting, i vilka avtal jag än går in i. Mitt livsaffär, en anställning, ett abonnemang, en försäkring, en ny villa eller vad som helst av allt detta som på något sätt har för avsikt att göra mitt liv bättre och rikare, så måste jag även läsa det finstilta. Jag måste ta del av det, förstå vad det finns för risker. Jag måste förstå hur verkligheten ser ut, även vad gäller det tråkiga och rent farliga. Jag kanske både kan och bör skriva under dessa avtal, men jag måste veta på vilka villkor. Den som bortser ifrån det finstilta i livets alla val och möjligheter blir förr eller senare drabbad av stora bekymmer. Och inte sällan också blir en del och orsak till dessa bekymmer. Detsamma gäller det finstilta i livet självt. Det onda är en realitet. Är inte det något som Jesus också har påtalat ganska tydligt? Förgängelsen är verklig. Mortaliteten, dödligheten bland oss människor och för övrigt allt skapat är 100%. Man behöver kanske inte uttrycka sig lika drastiskt som David Eberhardt gjorde i tidningen Fokus i veckan, när människor frågade vad som var meningen med livet och så vidare och kände. Han har ju skrivit mycket om det här och menar då att orimliga och för högt ställda förväntningar på livet är egentligen grundorsaken till mycket av den så kallade psykiska ohälsa som det talas om idag. David Eberhardt skrev så här: livet är en sexuellt överförd sjukdom med 100% dödlighet. Ja. Det var inte, så man behöver inte ta i riktigt så, va? Men synden är en realitet. Det var ju, det vet vi. Ondskan är en realitet. Och dödligheten är faktiskt 100%. Inom kvantfysiken till exempel så används en formel där man säger allt som kan hända kommer förr eller senare att hända. Det bara är så. Edward Murphy, som vi alla känner till, utvecklade på 1940-talet USA:s flygvapen faktiskt. Han myntade något som heter Murphys lag. Han säger att om någonting kan gå fel så kommer det förr eller senare att göra det. Egentligen samma sak som kvantfysikerna resonerar. Det betyder naturligtvis inte att allt ont kommer att drabba dig och mig. Och det kommer framförallt inte drabba mig just nu. Men det betyder att det onda, det icke önskvärda, hoten, riskerna, döden är en realitet. Bortse aldrig från det. På 70-80-talet så pågick, eller om det var, jag kommer inte ihåg om det var 70, det var kanske 80, början på 80-talet, så pågick en kampanj från Svenska kyrkan där man använde något som såg ut som en slogan. Det går en bro från tro till ro, stod det. Egentligen var det här ett citat av Bo Sättelind. Salmen 303, det finns en väg till himmelen. Det går en bro från tro till ro. Man ska inte göra dogmatik av poesi. Det är ett bra tips. Gör aldrig dogmatik av poesi. Bo Sättelin är en aktad författare och salmen är vacker. Men den som menar att den kristna tron är ett sätt att undgå livets strider har nog underlåtit att läsa det finstilta. Ro behöver väl tolkas som frid. Men ibland måste vi ta en strid. Både med oss själva och med vår omgivning. Och med verkligheten som sådan. För att få frid och ro en tid. Ibland måste vi gå i kamp eller gå i konfrontation med det onda för att nå det goda. Ibland måste vi lida för att få någon stunds mer välbefinnande. Tron kan och bör ge oss också möjligheterna att då välja rätt strider. Att förstå skillnaden med det som går att vinna mot det som inte går att vinna. Att förstå skillnaden bara med dessa båda saker är någonting som ofta ger ro. Han som till exempel blir av med skjortan där i den här texten. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, ge honom manteln också. Det står inte låt honom ta manteln också. Utan det står ge honom manteln. Alltså ett aktivt val kan vara ett sätt att visa vad som är viktigt och inte i det här livet. Men det avgörande då är ändå, bortse inte från det onda. Älska din fiende. Älska din fiende. Jag fick höra ett uttryck för ett par år sedan eller något år sedan. Jag brukar leka lite hemma, har ett litet lekrum där jag gör lite olika saker. Ibland skapar jag musik där i. Och så där. Och när jag hade gjort en låt som jag tyckte var förfärligt bra så skickade jag den till min son Ulf som jobbar med musikproduktion professionellt. Jag skickade en mixning till honom som jag tyckte var alldeles underbar. Och då så svarade han Uffe så här och säger, det är bara för mycket där, farsan. Ta bort det här, ta bort det där, ta bort det där. Nej, så jag, det vill inte jag. För det är så bra, sa. Det är så snyggt. Vet du vad han sa då? Kill your darling. Det är då man lyckas. Vet du vad? Det är engelska. Det betyder döda din älskling. Det tyckte inte jag var. Och inte snällt av honom. Det är ett begrepp som används inte bara av kompositörer och så, utan även av författare. Konstnärer. Jag tror att man kockar och sådär också. Alltså, välj bort en del av det där som du tycker så förfärligt mycket om. Annars blir det bara gegga av alltihopa. Älska din fiende. Love your enemy. Det är tvärtom. Eller hur? Kill your darling, love your enemy. Som jag tolkar Jesus i den här texten så är det ett liknande uttryck, fast tvärtom. Alltså, när jag tror att jag går från tro till ro och sen upptäcker att verkligheten i det här jordelivet ideligen gör sig påmind av sitt fula ansikte. Läs det finstilta, acceptera det, hantera det, bortse inte från det. Inom militären finns ju ett uttryck som heter gilla läget. Det betyder väldigt krasst att om du så är omringad av hela fiendens armé och du inte har en chans att komma ut som du ser det rent, så måste du gilla att du sitter där. Om du inte accepterar verkligheten, hur illa den ser ut, så kan du aldrig hitta en minsta lösning. Love your enemy. Gilla läget. Värjer inte mot det onda. Gilla läget. Love your enemy. Jag har berättat så många gånger om hur det var när Bengt Wennman låg sjuk, och jag tänker ta det en gång till. Men det är sånt där som har svetsat in sig i mitt huvud. När alla var helt bestörta med rätta över hans öde, att han hade en dödlig cancer och hade några år kvar att leva. Så säger han till alla dessa människor: Jesus har inte lovat någonting annat än att vi ska lida och dö i den här världen. Läs det finstilta. Acceptera det. Då går det bättre. Vad klok han var. Vad klok han var. Tro och strid är kanske mer bibliskt och kanske även mer sann livsbeskrivning än tro och ro. Kanske är det så att när man i tro vågar ta de goda striderna eller vågar se fienden i ansiktet utan att värja sig, där finns ron att hämta. Kanske är det så att där tron finns kan man också utstå det som inte går att förändra. I strid och ro, i tvivel och tro, den paradoxen måste vi leva. Jag ska avsluta med en liten kort dikt som en person som vi känner alla har skrivit för ett tag sedan. Jag säger inte vem det är. Tänd alla ljusen i vinterns spår. Fyll alla husen med sång om vår. Öppna famnen för en förtryckt. Säkra hamnen för den på flykt. Men låt mig bo där tvivel möter tro. I en mylla där hoppet kan få gro. Som en våg av liv och lust som svallar mot min kust.